Vi håller ju på att tala om de här mindre profeterna som inte är mindre för att de var kortväxta. Eller av mindre betydelse, utan precis som Karin sa här, de har ju överlag skrivit lite kortare böcker än de som vi räknar som de stora major prophets. Och jag ska säga att ikväll så blir det ett riktigt allvarligt budskap. Inte så där särskilt happy-clappy. Det kanske inte någon av de här profeterna är så där särskilt happy-clappy, men det här är extra mycket inte så. Oj, nu håller jag på här och grejer någonstans. Nu vet jag inte var vi var. Där var vi. Och det kanske inte är det smartaste sättet att inleda en predikan. Tala om att nu blir det inte så kul. Men det blir bra. Och ibland så tror jag att det är jätteviktigt att vi låter Guds ord drabba oss i all dess allvar och all dess skärpa. Lysa på saker. Och kanske till och med ibland korrigera oss lite grann. Därför att då blir resultatet av det blir happy clappy och väldigt bra. Amen. Är du här då? Ja. Vi ska tala utifrån Amos bok. Och det kanske du redan visste. Och det är så här. Det här har vi talat om nu ett par söndagar. Men det heliga landet, det som vi kallar Israel, hade delats i två delar i samband med kung Salomos död år 970 före Kristus. Det var det södra riket som kallades för Juda och det norra riket som då kallades för Israel. Och när vi möter Amos så har det gått ungefär 210 år från Salomos död. Så man har levt liksom i två olika riken, samma folk, samma judiska folk, men uppdelade i två riken i ungefär 210 år. Och så säger han så här, han inleder sin bok på det här sättet. Ord av Amos, en av herdarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel när Usja var kung i Juda och Jerobiam, Joas son, var kung i Israel 2 år före jordbävningen. Bam. Där börjar han. Tekoa, det var ett område ungefär 2 mil söder om Jerusalem. Det är liksom Jerusalem, Betlehem och sen kommer den här Tekoa-slätten. Var känd för sina stora fårjordar. Och det finns en del uppgifter som tyder på att de herdar som hade sina jordar där eller de herdar som arbetade där hade hand om de får som sedan användes vid offertjänsten i templet. Så det var lite mer ansedda herdar och det var lite bättre jobb liksom att ha hand om de här fina heliga fåren som sedan skulle offras i templet. Och Amos säger om sig själv att han inte ens är profet. Ändå räknas han bland profeterna. Han säger så här, han svarar en kung som heter Amasja. Jag är ingen profet, eller en präst som heter Amasja. Jag är ingen profet. Ingen profet lärjunge. Jag är boskapsherde och odlar mullbärsfikon. Det var hans jobb. Men Herren tog mig från jorden. Och Herren sa till mig, gå och profetera för mitt folk Israel. Och det fanns, som du kanske lade märke till, en ganska exakt tidsangivelse i den första versen 2 år före jordbävningen. Och det finns utgrävningar som visar att det var en omfattande jordbävning i området år 760 före Kristus. När Usja var kung, det vill säga samtida med Jesaja, du som kan din bibel och kommer ihåg det, du vet att Jesaja skriver det 6:e kapitlet i det år när kung Usja dog. Så de är samtida ungefär där. Amos var från sydriket, bodde söder om Jerusalem, men hans tjänst och hans budskap var framförallt riktat till det norra riket, till Israel. Och vid den här tiden så hade, får man nog säga, nordriket fallit av ganska rejält från sin relation med Gud. Bland annat så hade man tagit till sig en mängd främmande gudar från andra folk. Du kommer nog ihåg, under judarnas ökenvandring på väg bort från fångenskapen i Egypten och medan Mose var på berget och tog emot uppenbarelsen från Gud och fick lagen från Gud själv, så tröttnade folket på att vänta. Så de gjorde sig en guldkalv och så började de att tillbe den här kalven av guld. Och grejen är att det är inte den enda guldkalven i Israels historia eller det judiska folkets historia. För när landet delades efter Salomos död så fortsatte folket i norra riket att resa till Jerusalem för att fira gudstjänst i templet och offra de olika offer som skulle göras. Man var där för tillbedjan. Och det tyckte nog Nordrikets kung Jerobeam att det var lite jobbigt. Dels var det nog en liten prestigeförlust liksom att inte ha ett tempel i sitt land. I sitt eget rike. Och sen var han nog ganska rädd att hans folk så småningom skulle vilja återförenas med sina systrar och bröder i sydriket. Och då fanns ju en rätt stor risk att han själv skulle förlora makten och kanske till och med livet. Så han låter bygga två nya tempel. Ett i Betel och ett i Dan. Och så tillverkar han två guldkalvar och sätter en i varje tempel. Och så säger han så här. Sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och sa till folket. Nu får det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se här är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och det är ju en historierevision som heter duga. Kan man kanske säga. Vid en skördefest som hålls vid templet i Betel dyker plötsligt Amos upp från sydriket med ett budskap från Gud. Ett skarpt budskap. Och han är smart dessutom. För det som han tänkt att de kommer inte att vilja lyssna på mig. Det kan man ibland känna som predikant. Inte här men på andra platser, andra städer. Därför att det har gått så bra. På många sätt så har det gått så väldigt bra för Israel. Ekonomiskt är det stark tillväxt. Det är relativt lugnt i förhållande till de länder och nationer som ligger runt omkring. Vi har ganska bra internationella kontakter. De vill inte höra ett budskap om omvändelse och varningar från att inte omvända sig. Så att istället för att gå direkt på Israel så börjar Amos på ett smart sätt med folken runt omkring. Han tänker, det där tycker nog Israel om att höra. Och så börjar han med att tala ut en dom mot Damaskus. Att Gud ska straffa dem för deras våld mot Gilead i gången tid. Och så fortsätter han att tala till Gaza-området. Och de får också en dom för att de har stridit mot det judiska folket. Och sen följer Tyrus och Edom och Ammon och Moab. Och det är samma grej där. Domen kommer därför att de har stridit mot Guds folk. Och sen så närmar han sig lite grann och kommer till sydriket och har ett liknande budskap till dem. Och allt det här har säkert invånarna i Betel gillat att höra. Ja, men det är rätt Gud. Gå till rätta med de där barbarerna och allt de här liksom. Men det Amos har gjort är att han har ringat in sitt mål. Och så kommer hans budskap, det som han egentligen är ute efter att förmedla, budskapet till Israel. När de liksom har slappnat av och så här. Och liksom sitter där och lyssnar så kommer ett av de skarpaste budskapen som Bibeln faktiskt innehåller. Och det börjar så här. Så säger Herren. För tre brott av Israel, ja fyra, tar jag inte tillbaka mitt beslut, säger Herren. Och sen så kommer en ganska lång redogörelse för vad det beslutet är. Men för tre brott av Israel, ja fyra. Vilka är de här brotten? Det första handlar om död religion. Eller en tro utan konsekvenser. För även om det fanns ett inslag, ganska starka inslag av avgudadyrkan, så menade man att man hade kvar sin relation med Gud. Man följde lagarna, man följde ritualerna, man levde i den här. Men Amos bör fram ett budskap ifrån Gud där Gud säger, jag hatar era fester. Jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Den engelska översättningen säger att era högtider stinker. För även om ni offrar båda brännoffer och matoffer åt mig så har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Alltså tänk, en församling som får det budskapet från Gud. Jag orkar inte med er. Jag hatar era fester. Ska ni nu ha sådana här knytkalas igen? Det stinker sen. Nej, men, alltså det är ju det läget och det är så skarpt. Gud säger, jag hatar det ni håller på med. Ta bort det där och vända istället och låt det istället vara så att rätten flödar fram. Att rättfärdigheten är som en ständigt rinnande ström. Och just de här två uttrycken om rätten och rättfärdigheten tror jag är nycklar till att förstå Amos budskap. Därför rättfärdighet i det här sammanhanget avser liksom en standard av rätt och rättvis relation mellan människor, oavsett sociala skillnader. Att det liksom finns en standard, en höghet av människans lika värde. Att vi tar hand om varandra, att vi är här för varandra och så vidare. Det ligger i det här uttrycket. Medan rätten handlar om det man gör, de handlingar man utför för att ta itu med orättvisor. Och liksom det man gör för att skapa den här rättfärdigheten på något sätt. Båda de här värdena, menar Amos, ska genomsyra ett Guds folks liv. Det ska vara som en forsande bäck som fyller en torr flodbädd. Det ska liksom bara finnas där, ett friskt levande flöde av rätt och rättfärdighet. Och exakt samma sak lyfter Jesus fram när han talar till fariseerna och de skriftlärda. Så säger han, ve er, skriftlärda fariseer, era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin, men försumma det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ibland så kallas Amos för gamla testamentets Jakob. Och du som har läst Jakobs brev i Nya Testamentet vet att han är liksom inne på samma spår. Där finns samma passion och glöd för de fattiga, för de utsatta, för de som inte har en egen plattform, som inte har en egen röst. Och Jakob skriver om skillnaden mellan död tro och levande tro. Och menar att det handlar om ifall din tro visa sig genom ett förvandlat liv eller inte. En tro som visar sig genom ett förvandlat liv, det är en levande tro. En tro som inte syns genom ett förvandlat liv är en död tro. Den fyller ingen funktion. Jakob skriver, mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom. Om en bror eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ge dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och Amos talar samma språk. För honom så innebär sann tillbedjan, sann troen, sann Guds relation. Att man blir så förvandlad av Guds relationen och Guds närvaron. Att det påverkar också hur jag behandlar andra människor. Hur jag fungerar i ett samhälle. Vem jag är. Och hans budskap är knivskarpt. Om inte er tro förvandlar er. Och om inte er tro gör er annorlunda än alla andra folk. Om inte er Guds relation skapar nya och annorlunda värderingar. Ett annat sätt att vara, ett annat sätt att handla. Så kan ni lägga ner era gudstjänster. Då kan ni lägga ner er lovsång. Ni kan lägga ner era religiösa högtider och era knytkalas. Jag hatar, föraktar, tål inte era högtider. Det andra som Amos, eller Gud, anklagar folket för genom Amos, det är att de har tappat sin moraliska kompass. Och det han beskriver är vidrigt. Skulle kunna vara hämtat från vår tid, skulle kunna vara hämtat egentligen från vilken såpa på tv som helst. Han säger Herren, för tre båtar och visar jag fyra, jag tar inte tillbaka mitt beslut. De säljer den rättfärdiga för pengar. Och den fattiga för ett par skor. De trampar ner de hjälplösas huvuden i stoftet. Kränker rätten för de ödmjuka. Far och son går till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn. På kläder som har tagits i pant sträcker de ut sig vid varje altare. Och bötfälldas vin dricker de i sin Guds hus. Och det här fortsätter i det sjätte kapitlet. Amos beskriver liksom hur de rika lever i lyx och överflöd. De har allt. De lever i dryckenskap, i total dekadens och lössläppthet. Och ägnar inte en tanke åt att det finns människor som lider. Det finns människor som har det svårt. Det finns människor som saknar det vi har. Och det leder oss fram då till den tredje anklagelsen. Som handlar om sociala orättvisa. Som jag sa så hade det gått bra ekonomiskt för Israel. Man hade sett en stark tillväxt. Men det där välståndet hade bara kommit några få till del. Det fanns en rik elit av ämbetsmän, höga militärer och affärsmän. Och de hade de religiösa ledarna på sin sida. Bland annat så försökte den högste prästen i Betel, den här Amasja som var med här alldeles nyss, försökte förbjuda Amos att profetera. Skrev till kungen och talade om att Amos stör folket. Vi orkar inte höra på honom längre. Och så försökte han att få Amos att resa hem till Sydriket igen. Där kan du vara och hålla på och profetera. Och det är då Amos säger, men jag är ingen profet. Så jag gör väl vad jag vill och jag är väl vad jag vill. Du kan väl inte förbjuda mig att profetera. Jag är ingen profet. En gång var jag profet, nu är jag bara fet. Vad var det som sa? Det var ett korrumperat samhälle. Där man tvingade fattiga människor att skuldsätta sig till skyhöga räntor. Man tog deras egendomar som säkerhet för de lån som de aldrig någonsin skulle kunna betala tillbaka. Man fuskade med mått och vikt när man sålde spannmål och andra varor. Alltså det var genomruttet korrumperat. Och i detta orättfärdiga samhälle så kämpar och lider de fattiga medan det rika fåtalet lever lyxliv. Med prästernas välsignelse. Det leder till, säger Amos, att Herrens dag kommer. Gud har tröttnat. Det är fruktansvärt att säga det för en predikant i Nya förbundet. Gud har tröttnat. Hans tålamod är slut. Och det är en vred Gud som Amos beskriver. Och Herrens dag säger Amos, varför längtar ni efter den? Den kommer att bli fruktansvärd. Och ni kommer inte undan. Och så använder han ett extremt målande bildspråk som faktiskt mitt i all bedrövelsen är lite roligt. Alltså, det blir som när man flyr för ett lejon. Och det vet ju alla hur det är att fly för ett lejon. liksom så här. Det är som när man flyr för ett lejon och möter en björn. Och sen när man äntligen har lyckats ta sig hem och stöder handen mot väggen och pustar ut. Liksom, ja, då blir man biten av en orm istället. Det är vad han säger så här, ordagrant. Ve de som längtar efter Herrens dag. Varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörk och inte ljus. Det blir som när man flyr för ett lejon men möter en björn. Och som när man kommer hem och stöder handen mot väggen. Blir biten av en orm. Herrens dag är mörk och inte ljus. Den är becksvart utan en strimma av ljus. Och man får nog säga att Amos är en av de dystraste profeterna i hela Gamla testamentet. Det är många profeter som har ungefär samma budskap. Omvänd er, det här är inte bra. Sluta upp med det där, vänd om från det där. Men de flesta andra som vi redan har märkt i de två söndagar vi har hållit på med den här serien tidigare, så finns det ju alltid, det finns ju alltid en utväg, det finns alltid ett hopp. Och det finns, om man letar noga, så finns det hos Amos också på slutet. Kommer en liten grej som ändå ger ett visst hopp om någon sorts förändring i en framtid när Gud upprättar Davids fallna hydda. Men det är supermörkt. Och jag tror att syftet med det är att visa på allvaret. Och då kan man ju fråga sig, varför reagerar Gud så starkt? För det han pekar på hos Israel är i stort sett samma saker som finns hos alla andra folk. För tre brott av Israel är fyra. Död religion, man har tappat sin moraliska kompass, sociala orättvisor, det är tre. Eller hur? Vad är det fjärde brottet? Han säger ju det. För tre brott av Israel. Ja, fyra. Han kommer på det. Och faktum är att det fjärde brottet är det allvarligaste, tror jag, av dem allihop. Och det tänker jag, det är det som orsakar den här kraftiga domen. Lyssna på vad Gud säger. Hör detta ord som Herren har talat mot er, Israels barn. Mot hela det släkte jag hade fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt. Endast er har jag känt som mitt folk. Av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Av alla jordens länder. Av alla jordens folk. Så hade Israel och judarna en fullständigt unik kallelse och uppdrag. De skulle vara annorlunda. Eller hur? De skulle vara Guds eget folk. De skulle vara en välsignelse för hela jorden. Men vid den här tiden så var de ingen välsignelse. De hade vänt Gud ryggen. Och de var precis som alla andra folk. Och därför kommer domen. Den kallelse, den utkårelse, det utväljande som Gud har gjort. Liksom höjde ribban, höjde standarden. Om man struntade i det. Och då blir ju frågan. Vad blir Amos budskap till oss, till dig och till mig? Och jag har sagt, och jag står för det, du måste läsa Gamla testamentet genom Nya testamentet. Annars är det väldigt lätt att hamna fel. Och det finns flera skäl till det. Ett av de skälen är att de som var verksamma i Gamla testamentet, de som skrev, de som talade, de som gjorde beskrivningen av Gud, hade inte hela bilden. För de hade inte Jesus. De hade inte försoningen. De hade inte nåden. De hade inte förlåtelsen. De hade inte det nya förbundet. Det måste man komma ihåg. Och därför så vet vi som lever i nya förbundet att Gud uttalar inte den typen av dom över sitt folk längre. Paulus skriver i Romarbrevet, det blir ingen fällande dom för de som är i Kristus Jesus. Och det är väldigt tryggt och väldigt gott att veta. Och det gör ju också att det blir en skillnad i motiv. För oss som lever i det nya förbundet gentemot de som levde i det gamla förbundet. Därför att i det gamla förbundet så försökte man ju på något sätt ändå. Och det här ligger egentligen i all religion. Utom kristen tro. Så ligger det här att genom ditt sätt att vara. Att genom ditt sätt att handla och tänka och liksom alltihopa det här, försöka få Gud på din sida. Eller hur? Att beveka Gud på något sätt. Men vi som lever i det nya förbundet behöver inte försöka få Gud på vår sida, för han är på vår sida. Amen. Han är redan det. Vi behöver inte försöka få Gud att ge sin välsignelse, för vi är redan välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse genom Jesus Kristus. Det gör att vi inte behöver försöka välja att göra rätt i rädsla för domen. Det är ganska mycket i vårt samhälle som är uppbyggt på det. Vårt rättssystem, vårt rättsväsende, om man uttrycker det lite slarvigt i alla fall, är ju liksom uppbyggt på att straff ska vara avskräckande. Den största anledningen till att du inte kör i 240 km på grusvägen ute där vi bor, det är inte att du bryr dig om att det ryker damm in till mig, utan det är att du är rädd att bli av med körkortet. Eller hur? Du struntar i om det dammar in till oss. Ja, jag visste det. Ja, men det är ju ganska mycket som vi gör, eller låter bli att göra, för att undvika ett straff. Men vi lever i nya förbundet. Du behöver inte försöka undvika saker för att du ska slippa ett straff. Utan i det nya förbundet, lyssna nu, det här är det viktiga. Om du får du med dig det här hem, så är det bra. Du behöver inte ta med dig något annat, men ta med dig det här. Vi gör inte rätt för att undvika ett straff. Utan vi vill göra rätt för att det är rätt. Det är den stora skillnaden. Vi följer inte vad Gud säger. Vi böjer oss inte under Gud i rädsla för en dom. Vi böjer oss inför Gud. Vi följer hans vilja. Därför att det är rätt. Och för att vi älskar honom. Jag tror, har jag också sagt, inte på ersättningsteologi, att församlingen ersätter Israel, utan jag tror på en fortsättningsteologi. Och det innebär att vi som kristna, vi som församling, bär på samma kallelse som det folk som Gud utvalde och utkorade. Att vara en välsignelse. Att vara Guds folk. Och det leder ju till att då måste vi vara annorlunda. Hur ser det ut? Hur är man annorlunda i vår tid? I en tid när allting går ut på att vara så annorlunda som det bara går. Det är kanske ett rejält uppror att vara helt vanlig. Hur tar man ansvar för kallelsen att vara en välsignelse i vår tid? Hur ser det ut? Det är så lätt att man hakar på. Antingen hakar på det allra senaste, det som alla andra tycker det här är det viktiga idag. Eller också så reagerar man mot det som är det senaste. Det var lite så på 50, 60, 70-talet liksom i frikyrkligheten. Ja, men då handlar det här annorlunda om att vara emot en del saker som bio, dans och teater och vad det nu var för någonting. Och sen så ibland så kan det bli, ja, men vi tar precis samma grejer som alla andra har sett. Och så lyfter vi upp det som det allra viktigaste. Med flygskammen och klimathoten. Och det här är ju viktiga grejer. Absolut. Men jag tror att vi behöver tränga djupare än så och fundera över var och en av oss, och kanske också tillsammans som församling, fundera på de här frågorna. Hur ser det ut att vara det annorlunda folket i vår tid? Inte i rädsla, utan för att det är rätt. Och att vi söker Gud för de här frågorna. Så jag tänker, det här är Amos. Jag tänker inte försöka ge några svar på de här frågorna ikväll, utan på något sätt så får Amos frågor hänga kvar som ett medskick till både dig och mig. Är det okej? Okay? Ibland kanske vi behöver det. Fundera lite grann. På vilket sätt är jag eller vi annorlunda än de som inte tror på Jesus? Och då menar jag djupare än att vi tror på Jesus, är det inte dem. På vilket sätt är jag och vi en välsignelse för och i vår tid? Hur ser det ut? Och hur handlar jag eller vi för att motverka orättfärdighet och orättvisor i vår tid? För en sak tror jag ändå man ska komma ihåg. Att det är Nya testamentet som säger att Gud ändrar sig inte. Eller hur? Det som var viktigt för Gud då, 760 före Kristus, är viktigt för Gud idag. Hur är vi annorlunda? Hur är vi en välsignelse? Hur arbetar vi mot orättvisor och orättfärdighet?